I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hallå där. Linus Berglund heter jag, programledare för Fotbollspodden. Ni ska alldeles strax få lyssna till en gemytlig, varm och en jäkla härlig människa, Bosse Pettersson. Från Chicken Bar i Stockholm, dit jag och Christian Patsouras åkte och träffade Bosse. Om ni har någon favoritgäst eller någon gäst som ni vill ska vara med i podden, så är det bara att höra av er till mig, linus@fotbollspodden.net, alternativt till oss på vår Facebook eller Twitter, Fotbollspodden, Instagram, Fotbollspodden. Mycket nöje.
Välkommen till Fotbollspodden avsnitt 102. Och var är vi någonstans, Linus?
Vi är på Chicken Bar. Gemytlig, fint ställe, får man säga.
Och var är vi? Alltså, mer specifikt, på Kungsholmen?
Ja, på Kungsholmen är vi ju. Nu kan jag inte gatan utan till här. Men det är väl en tvärgata till Hantverkargatan kanske. Mm. Men ja, hur som helst, jättemysigt. Jäkligt fin servitris, tänkte jag säga. Det menar jag inte. En fin personal.
Ja, verkligen. Ja. Högsta hönset där.
Exakt.
Ja.
Så gå in på Chicken Bar någonstans. Instagram finns det.
Absolut. Vi kommer tagga där på vår Instagram.
Det kommer vi göra.
Så får ni se.
En annan gemytlig person är ju faktiskt Bosse Pettersson, som jag vet att du, Bosse, sätter ganska stort värde att kallas gemytlig och god, varm. För det kan vi säga att vi verkligen genuint tycker.
Ja, det är roligt att höra. Jag blir glad för det. Jag var väl kanske inte känd som sån där riktigt gemytlig spelare när jag spelade. Jag har fått bett om ursäkt många gånger när jag träffar folk för att ha sparkat dem på benen och kanske ibland sagt saker som jag ångrar. Men det är roligt att jag uppfattas som varm och gemytlig. Det är det jag vill vara. Det vet jag att min familj tycker, som jag tycker väldigt mycket om och sådär. Så att det är skönt att uppfattas på det sättet. Tack.
Mm. Och du har ju, apropå familj, du är enormt fotbollsintresserad. Det vet ju alla. Mm. Du kallar din fru, enligt Ola Wenström, för Juanita.
Ja. Ja, så är det ju.
Så är det.
Det är lite fotbolls.
Ja, så är det.
Ja, nej, vi har... jag har kamperat ihop länge, så att hon klarar att bli kallad på en hitta i alla sammanhang.
Ja, det är härligt. Du har varit med i en liten biroll i Fotbollspodden tidigare. När vi hade just Ola Wenström som gäst, så ringde du mig till avsnittet. Och då pratade ni, och då, där får du säga till Ola Wenström om det är fel, men att du jagar en hackspett.
Jag hade ju en hackspett som ställde till det för mig där ute där jag bor nu, mitt ute i skogen i Mariefred. Han attackerade mina uthus där, va, och hade stora bekymmer. Så jag sprang omkring med hagelbössan där, men jag fick aldrig tag i den där rackaren. Han var ju snabbare än jag. Men,
han är kvar än idag?
Ja, han är kvar idag. I alla fall släktingar till han. Så att, det är en ständig hackspettjakt där ute, det kan jag säga. Och lite annat också, smått och gott. Älgar som äter upp äppelblommorna och sånt där. Men det är det livet jag har valt där ute. Jag är ju liksom i deras värld. Och det är väl jag som är inkräktaren där. Och det är väl det de tycker kanske. Ja.
Det är härlig inställning.
Hackspettsjagande, ja.
Det hörde jag Börje Salming sa. När han sa att man ska inte skjuta vargen. För att vargen var där först.
Ja.
Det är ganska härlig inställning.
Så. Ja, lite så.
Välkommen i alla fall.
Ja, tack så mycket.
Och välkommen Christian Patsouras.
Tack.
Och jag, Linus Berglund. Vi kämpar på. Under andra avsnittet finns på Acast framförallt. där man ska gå ner, gå in och ladda ner, va?
Yes, det fungerar som så att går man in där och laddar ner ett av våra avsnitt så bidrar man ju till att göra den här fotbollspodden ännu bättre. I och med att vi får ju lite pengar då om man laddar ner. Och det är ju helt kostnadsfritt att göra det. Så se till att göra det, ni som lyssnar på oss, så blir det bra.
Mycket bra. Och Facebook och Instagram. Mm. Det är bara att söka fotbollspodden. Så finns vi där. Hur det nu ska bli bättre. Hur? Nu sitter vi med Bosse. Ja.
Med de riktigt tunga pjäserna.
Exakt. Mm. Vi har ett stående inslag i podden som heter veckans namsta. Eller avsnittets namsta. Och idag är det Ola och Olaus. Och då droppar vi lite gubbar på Ola. Ola Wenström har vi nämnt. Grattis, Ola. Kär vän till podden. Mm. Vad har vi mer? Ola Toivonen.
Ola Andersson, Rit-Ola, ja, även kallad.
Ja, men vi har en Ola till som jag kommer att tänka på. Jag känner inte så många Ola, men de där ni nämnde. Men jag har en gammal spelare som spelade i, om jag minns rätt nu då, Ola. Spelade i Åtvidaberg och i Örebro och i AIK. Och är känd för att han åkte ur allsvenskan med alla de tre lagen. Ja. Ola Rystrand. Som bor i Uppsala och gör ett jättefint jobb på fotbollsgymnasiet i Uppsala. Som är en kompis och en bra golfare och som vann faktiskt elitloppet på Solvalla med sin häst Meadow Road. Och kasserade vi en annan krona på det där, tror jag.
Mm. Och i fotbollsgymnasiet så lär han sina barn hur man åker ut.
Han och Lasse Johansson.
Ja, det var Lasse Johansson, ja, just det. Ja, just
Kalmar och Öster och allt vad det var.
Men det var en väldigt bra spelare, Ola Rysen, ska vi säga. Ola lalala sjöng de på fotbollsstadion i Råsunda när han spelade i AIK. Mm.
Apropå AIK, Ola, eller kanske Ove Rybsamen heter han, va?
Rybsamen Ryssen, ja.
Ja, det var inte Ola, nej. Det var nära.
Ja, det var
han är värd att nämna.
Ja, Ove är verkligen nära. Han såg till att vi gick upp i Allsvenskan 1980. Gjorde ju avgörande målet mot Örebro på fotbollsstadion en vacker höstdag. Och gjorde sin tränare väldigt glad då. Han tränade AIK 1980 då vi vann motsvarande Superettan. Då gjorde du sen avgörande målet.
Vi säger om AIK, det var för att du var i AIK då.
Exakt.
Ja, för vi har fått en fråga om du får välja AIK eller Djurgården. Är det pass eller har du något lag du håller en tumme för?
Nej, men ni vet ju att jag är född i Kalmar. Så jag har ett favoritlag i kroppen och det är Kalmar AIK där min far spelade och vi växte upp och allt det där. Nej, men jag är uppväxt i Djurgården. Spelade där i pojk och junior och gjorde en del A-lagsmatcher. Tyvärr fick jag aldrig möjligheter att spela allsvensk fotboll i Djurgården, vilket var mitt absoluta mål. Konkurrensen var för svår. Djurgården vann ju SM både 64 och 66. Då var jag 18-19. Men jag tillhörde A-truppen där som 17-åring. Sen fick jag ju möjlighet att spela allsvensk fotboll i AIK och också träna klubben då i ett par år. Så att, det är klart att jag delar mitt Stockholmshjärta där mellan AIK och Djurgården. Och det gör jag gärna och det vet jag att det gör många av mina kompisar också som har också spelat i båda klubbarna och varit verksamma där. Så att det går att gilla bägge klubbarna, jag vill betona det.
Jag hade tänkt att lyfta det, jag kan göra det nu, det här med Dortmund Liverpool som jag tänkte prata om. Vi kan väl hoppa på det direkt.
Ja, absolut.
Det är ju derby imorgon, kanske igår då, när det här kommer ut, mellan Hammarby och Djurgården. Och då tänkte jag lyfta att, för vi har pratat om det i podden tidigare, att det på matcherna när man kollar på AIK, Djurgården, Hammarby nu, då är det ska inte vara matchtröjor, det är mycket casual kläder. Det finns en kultur att det ska vara lite coolt på läktaren, det är lite coolt att hata andra. Och då tänker jag, Liverpool Dortmund, tar man den matchen som ett exempel, om någon frågar mig varför gillar du fotboll, då skulle jag visa Liverpool Dortmund. Den liksom, den värmen som faktiskt finns. Det är en enormt viktig match på planen. Och ändå direkt efter så går Dortmund-fansen, eller spelarna runt, får applåder utav Anfield. Liverpool har hela Anfield är klätt rött och Dortmund-sessionen är klätt gul. Det finns någonting där som jag tycker är liksom att man visar sig så mycket större än att man ska hålla på hata fram och tillbaka.
Tror
det är så jäkla härligt att fotbollen, där ser man vilken potential det faktiskt finns.
Verkligen. Tror du inte lite det här, alltså att det varit lite så familjärt, alltså så pass mycket har att göra med att Klopp nu är i Liverpool och att den kopplingen,
ja, fast, eller? Absolut, ja, det, men det kan ju ändå vara, jag kan backa bandet till, om vi ska prata just Liverpool då, det blir lite självförhärligande för mig som håller på Liverpool, men Jonny Osjelvi gjorde ett mål förra året på Anfield, fick applåder direkt efter när han spelade i Swansea då, och det, jag tycker på något sätt att det är så här, det är varmt och man blir direkt påmind om att det faktiskt bara är fotboll. Även om vi älskar skiten så är det, det är just skiten. Alltså det är inte livet på ett sätt. Nej. Jag tycker det är härligt.
Ja, men du använder ju två ord där nu då, som jag tycker är väldigt viktigt att skilja på. Så du använder ordet älska. Så du älskar ditt lag och du får älska ditt lag så mycket du kan och så mycket du förmår i alla sammanhang och visa det väldigt, väldigt öppet och alltihop det där. Men det andra ordet du använder, alltså hata i det här sammanhanget, har jag väldigt svårt att koppla ihop med livet överhuvudtaget. Så lämna det därhen. Utan markera väldigt tydligt. Det är hackspetten som är här.
Jag vet inte vad det är. Du får kolla. Nej, men absolut.
Jag tycker det är väldigt viktigt och jag tycker det är väldigt bra att de här exemplen som du nämner nu verkligen kommer fram och blir väldigt tydliga. Och jag har ju mina lite funderingar sådär på hur den här kulturen har förändrats i, framförallt kanske då i storstäderna, och vad det är för krafter och hur det blev på det sättet. Så stämningen på läktare och med alla schyssta tifon och med sånger och med lite ironi och alltihop, jag har inga problem med det. Men när jag möts av, vilket jag har gjort, när jag möts på en fotbollsarena här i Sverige med där ordet hata är liksom den stora texten, hata allt och vi hatar dem och vi hatar till och med dem som inte ens där, då blir jag väldigt konfunderad. Och jag tycker att alla goda krafter borde gå tillsammans och se till att vi som sagt handlar mer om att älska än någonting annat.
Ja. Ja. Frågor på det egentligen, det är ju glasklart. Ja, det vet man ju själv, alltså när man sitter på läktaren och kollar på någon match så ser man ju, ja men småbarnsföräldrar som står och vet inte, de kan ju skrika vad som helst liksom, det är klart. Det är klart att barnen då anammar det, alltså hatet till exempel, till det är bara ta exempel AIK Djurgården, och står det farsan och skriker jävla Djurgårds idiot, dumma jävel, det är klart att barnet ser det som accepterat liksom och fortsätter på den vägen. Sen så kan jag säga att jag har nog också stått och skrikit det ett par gånger, men det är lätt att ryckas med där. Men med åren så kan man ju tona ner det. Men jag kanske inte skulle göra det om jag hade min unge bredvid mig. Det hade jag nog inte gjort.
Nej. Och men att inte, du ens gör det överhuvudtaget är ju inte bara ditt fel. Alltså det är ju en kultur som finns. Du gör ju inte det. Om du åker, jag som är på AIK, jag är också, kan också stå och säga saker. Om man vill sätta press på domare. Om jag åker över och kollar Liverpool, då är jag alltså lugn som en feedburke på läktaren. Så jag tror att det finns, liksom en kultur. Och det har väl att göra med också att på svenska läktare så kan du ju gå in och nästan i en fristad. Du får säga vad du vill, du får göra vad du vill. För det är AIK eller Djurgården eller Kalmar eller vad som helst som åker på skiten. Går du och kollar på, säg West Bromwich Tottenham på The Hawthorns. Säger du något skit, då är det du som åker. Eller det är du som liksom blir straffad. Och det kräver egentligen en djupare diskussion. Men jag tror att det kan bottna i det problemet att det är mer individstraff i England. Än vad det är i Sverige. Det kan det vara.
Absolut.
Det har ju också funnits en kampanj Älska fotboll, om ni kommer ihåg den. Den här rosa banden. Och det slog ju bakut, kan man säga. Det blev ju raka motsatsen.
Det är ju lite hån mot det. Vart inte
det? Men det räcker ju med att det börjar ifrån de här stökiga C-supportrarna. Firman och DFG och de här. Då hakar ju folk på. För att man vågar liksom inte stå emot dem.
Jag driver ju ett initiativ som heter Vi Lirare. där jag har samlat på mig nu nästan 350 ex-allsvenska spelare och ledare. Och vi deltog ju i ett upprop här i höstas där vi blev lite missförstådda av inte minst fotbollsförbundet. Det gällde ju det här med vuxnas attityder till barn och ungdomar. Alltså det är ju ett problem hur man uppför sig som ledare och vuxna kring de här 8, 10, 12-åringarna. Men vår poäng var ju att det var ett vuxenproblem. Inte att, som vi menade, bestraffa de här 8, 10-åringarna med förbud att vinna matcher och turneringar och sånt där. Och där var jag lite inne på det ni pratade om, just det här kampanjandet. Alltså jag menar ju på att vi skulle samla alla goda krafter i landet och kampanja liksom för en utbildningsvåg till vuxenvärlden. Hur ska vi, vilken relation, hur ska vi liksom ta det med relationen vuxna och vuxenvärld och barn? Fick inte riktigt gehör för det där, men jag tror ju att såna här rikskampanjer, vi hade ju en bra kampanj i Sverige för inte, ja nu är det ju länge sedan, som hette Håll Sverige rent. Grejen med kampanjer är att det måste upprepas, det kommer ju liksom en ny generation hela tiden som behöver utbildas. Ja, det var en liten parentes, men att kampanja för det goda och för att hellre älska och alltihop det där, det ställer jag gärna upp på.
Det som är det tragiska, alltså som jag tänker på, det är allt som oftast, innan de här kampanjerna startar, så brukar det allt som oftast hända någonting tragiskt liksom, innan. Mm. För att nu vill folk säga ifrån, liksom, nu måste vi göra någonting. Och likadant, jag spelar ju i Bollstanäs fotboll. Och då var det en ledare där förra året då, som gick på Djurgårds match borta mot Helsingborg, som tragiskt gick bort. Och då var det ju, ja, då var det ju ramaskri liksom. Men det är typ något sånt som måste ske, tyvärr, för att folk ska börja vakna.
Jag kan säga till dig att just den händelsen var det som gjorde att jag startade det här initiativet. Mm. Det hörde liksom ihop. Exakt. Jag tyckte att där var liksom måttet rågat. Nu måste vi göra någonting.
Mm. Men det är trist, för jag har inte hört någonting om den här kampanjen. Nej. Alltså som du då startade. Alltså det är för dåligt att det inte så här bra initiativ för mer spridning. Förstår jag menar? Alltså i media eller, ja men förstår jag. Ja.
Tycker jag väl, apropå media, det kan liksom känna segway till någonting ganska besläktat. Ja. Att gamla spelare, du sa att du hade extra svenska spelare. Jag tycker gamla spelare och profiler också är alldeles för dåligt exploaterade, alltså visade i media. Sen, visst, du själv, K-Mark, sitter där i studion också, Ola Andersson, men jag tycker, vart är Stefan Schwarz, vart är Jonas Tern, Kenneth Andersson, Dahlin, alltså, jag tycker att i England, återigen då, men vi är ju en engelsk fotboll, det står vi för, att vi gillar Englands modellen, där är ju varenda Graham Lesseau liksom, men fan vad han, och ändå så är han överallt, och Les Burner, Rio Ferdinand, jag tycker att det är, jag vet inte, jag tycker vi är lite dåliga på att ta hand om ex-spelare.
Ja, det är ju väldigt roligt att höra det här från er. Alltså, det är ju de här två sakerna som var grunden egentligen till att jag startade initiativet. Dels att sprida den goda kraften med den här Helsingborgshändelsen i färskt minne. Det andra var just att erbjuda svensk fotboll erfarenhet och kompetens som vi är mycket dåliga på i det här landet att använda. Om vi jämför med de här helt professionella länderna som har varit proffs i över 100 år, 150 år i England, Tyskland och annat. Mm. Så att det var de två faktorerna som avgjorde till att jag startade här. Och vi är på väg nu att försöka och se till att vi kommer ut i olika sammanhang och få berätta om bättre värderingar och också vara med och försöka och utveckla svensk fotboll.
Kul. Vad roligt. Vi ställer gärna upp på att sprida det budskapet. Det här är ju ändå ett par tusen som lyssnar.
Det är det.
Vart hittar man Villirare?
www.villirare.se. Där går man in på vår hemsida och vi har ett väldigt brett program idag. Vi är ute på väldigt många ställen, men vill försöka samla fler goda krafter kring det här och på det sättet bli ännu starkare och väldigt ännu mer tydliga i vårt budskap.
Kul. Vad härligt. Vilken glad start på avsnittet. Det kan bara bli värre nu då.
Ja, jag ser.
Nej, men ska vi prata lite i alla fall om helgen som har varit och hur det ser ut lite. Leicester går väl mot att vinna Premier League som det ser ut.
Absolut.
Är det klart, Bosse?
Nej, det är inte klart. Och det såg vi ju egentligen igår nu då, hur nära det var. Så ett litet hjärnsläpp, för det tycker jag det var när det var. Det var helt onödigt av honom att överhuvudtaget bjuda in liksom domaren på det domslutet. Och då vände saker och ting väldigt snabbt. Och nu fixar de ju till ändå en poäng då, och kunde behålla liksom den här känslan av att vi är svårslagna där. Men det visar samtidigt hur vinner Tottenham sin match mot Stoke nu då. Så spetsar det ändå till sig där. Och alla som har varit med i den här situationen. Jag har varit med i den, men inte på den nivån så många gånger. Att det här att knyta ihop säcken. Att verkligen knyta ihop det. Det är en speciell väg. Ja. Och vi vet
har de inte varit där? Leicester har inte varit där.
De har inte varit där. De var i och för sig och vann Championship då för 2 säsonger sedan. Så att det finns ändå några spelare som har fått vara med om det där att knyta ihop det. Men tittar man på deras spelprogram så är det ganska tufft. De möter Swansea i helgen som kommer. Sen har de alltså då United, Everton och Chelsea.
Mm.
Så att... det ser väldigt bra ut för dem, men osvuret är bäst i det här läget.
Ja, verkligen. Mm. Vad tror du, Christian?
Ja, när jag har sett dem spela tidigare matcher, jag såg inte den här matchen sist då, mot West Ham var det, va? Men de har ju något så enormt flyt i spelet och det känns som allt går med dem. Och sen så, som Bosse även nämner, så är det ju ändå, det är ett par fighter kvar och det är inte vilka som helst de möter. Men det ska ju mycket till om de ska tappa det. Men större under har ju skett.
När man vinner med 1-0 så många matcher. Ja. Det är ju ett klassiskt mästartecken liksom.
Gamla Juventus.
Ja.
Och Milan.
AIK. AIK 98 och 99.
Ja.
Men jag tänkte säga Jack Rodwell, Sunderland. När han skjuter över i typ han vill stort sett upp ett målläge mot Leicester när han kunde kvittera till 1-1, då kände jag att det där hände liksom mot ett mästarlag. De har det där med sig.
Mm. Så jag vet inte om ni såg matchen här då mot West Ham, men alltså efter 4 minuter så har den här Koyate i West Ham en nick som tar insidan av stolpen, hela målgårdslinjen tar i andra stolpen och letar sig på något mirakulöst sett mitt i famnen på Schmeichel. Va? Så att den bilden, den symboliserar nästan hela Leicester säsong på något sätt, att den bollen inte går in.
Ja.
Men de har använt 2 spelare, fått in rätt person vid rätt tillfälle. Ranieri visade sig nu vara precis rätt gubbe vid rätt tillfälle i det här laget. Och, jag tror oavsett, jag vet att ni håller på era engelska lag, men jag tror att alla idag på något sätt, oavsett vad du har dina lojaliteter, tycker ändå att det är rätt kul med Leicester.
Ja,
jag håller med.
Det är för att de är ganska saknade rivaler, kan man säga.
Verkligen.
I alla fall heta liksom, det är skönare för oss United Liverpool att Leicester vinner än att Tottenham vinner.
Så absolut.
Min brorsa håller på Tottenham.
Ja.
Så
då mådde han gott för på helgen sen 3-0. Fan.
Ja, mot United.
Ja. Jag måste ju bara säga det. Alltså, United startade så otroligt bra den matchen, första 30. Men de kom inte till några heta chanser. Men sen var det, jag vet inte.
Sen lirade Ashley Young ensam på topp.
Ja.
Men,
jag gillar ju fan Schall i grunden. Jag har ju följt hans karriär och sånt där. Va? Men jag tycker han har varit lite för galen i United. Det har varit för mycket... tokeri är ju fel ord, men alltså det har varit laguttagningar och spelsystem och ändringar och sådär som man ibland har kliat så ordentligt. Jag vet inte vad du säger som United-fan. Men...
Nej, men jag håller med dig. Men jag måste bara nämna, vi har nämnt det så många gånger tidigare också, men jag måste bara säga det. Fellaini, när han spelar, han kan inte vara defensiv mittfältare. Om han ska spela, då måste han upp framåt i banan. De använder honom fel. Han ska ju bara vara inne liksom som target eller in i boxen. Jag fattar inte.
Men vet du vad? Jag vet inte om du känner till det här, men jag läste en intervju med honom för ganska länge sedan.
tror till och med det var Everton-tiden, där han menade på att hans önskeposition på fotbollsplan var att spela defensiv mittfältare. Så att någonstans då liksom har han den här känslan och kanske till och med har överfört den till han själv. Ja. Kan vara en liten förklaring.
Ja, det kan man. Men kan han är ju sämre där. Han bidrar ju inte med det han är bra på.
Han är väl dålig överhuvudtaget, eller?
Ja, men han är, ja, jag tycker inte att han är en Manchester United-spelare.
Det är inte det. Många som borde vara det.
Nej.
men apropå van Gaal, jag ska säga, Klopp, vi var inne på Liverpool och Dortmund. 2-0 underläge tidigt. Det känns som att det är helt över. Och jag känner att man vill bara stänga av TV:n. Det här var ju liksom en chans ändå till en Champions League-plats, till en titel, till något roligt. Och så direkt 2-0. Hela arenan deppar. Och Liverpool radade upp chanser faktiskt i första halvlek och fick inte utdelning. Och då kan man ju känna att där måste man ju mål. Annars är det över. Mm. Och Klopp stod hela första halvlek och bara applåderade och tittade på publiken och applåderade publiken också att de skulle applådera för att det var bra. Mm. De vill spela bra i alla fall. Och det saknar Pascal helt, skulle jag säga. Han skulle sitta med sin perm och vara nöjd med
det. Ja, det är det jag tycker också saknar. Varför det känns som att Pascal även har bestämt att nej, men Gigg ska inte heller gå ner och känna framme där på linjen. Eller alltså vara där och pusha.
Men jag tycker det är så konstigt att, för att i mitt tycke så är det Klopp väldigt mycket själv som vänder matchen mot Dortmund. Vad säger du, Bosse?
Ja, man kan säga så här att det finns ju egentligen lika många typer av ledarskap som det finns fotbollstränare. Alltså, vi är då, om jag får säga vi i kollegiet, väldigt olika var är vi, dels var vi har vår kompetens, var är vi prioriterar och så vidare. Så att, och det är väl lite charmen med alltihopa att det är på det sättet. Och jag vet ju att Jürgen Klopp är väldigt intresserad av det vi kallar lite slarvigt så här mental träning. Han jobbar väldigt mycket.
Signaler.
Och där positivt tänkande är en av grundplåtarna i all mental träning, all psykologisk utväg, så pratar man väldigt mycket om positivt tänkande.
Jag är utbildad idrottspsykolog.
Ja, så har du sett. Ja, men då har du koll på det.
Ja.
Medan alltså, jag kan tänka mig att van Gaal, han är helt övertygad om att han är den absolut mest smarta taktiska fotbollstränaren i världen. Och använder då taktiska dispositioner som hans så att säga, medel och vill att spelarna ska förstå exakt det. Sätter jag på den positionen, då ska du göra det. Och nästa match kan du vara på en annan position. Så att det är det som gör att fotbollsspelet är utan facit. Det är ju ingen vetenskap. Om det vore det skulle vi inte sitta och göra den här podden idag.
Nej, absolut.
Utan ett och ett i två, det är, så är det bara. Men fotbollen...
Men jag tror ändå att det är väldigt många med mig som hellre ser den stilen Klopp har än den som van Gaal har. För van Gaal känns ju lite så här Bengan Johansson. Alltså att det är förberett och klart. Och sen sätter han sig så ska det bara funka. Klopp är ju väldigt mycket hur går matchen.
Mm.
Och det här är ju en match som passar kanske Klopps mentala träning väldigt bra. När man ligger under med 2-0. Då får ju han liksom handen i handsken för hans...
Men du har ju en svensk tränare som symboliserar lite av van Gaal-stilen och det är ju Sven-Göran Eriksson. Det är ju knappt så att du får Sven-Göran Eriksson att visa ett pulsslag när man gör 2-1 i 89:e minuten. Så att det är väldigt olika och det har ju också med karaktärer att göra. Jag personligen då som är en känslomänniska och sådär, jag gillar ju liksom det här Klopp-engagemanget och jag tror också Simone i Atletico Madrid. Så att jag tror ju att det här betyder någonting för spelarna på plan. Att man liksom, men det är inte alls säkert att det är så.
Men just hur man får med, apropå som jag sa tidigare, det ska inte handla om mig nu, men min utbildning i idrottspsykologi. Då hängde jag med Rickard Nordling. Så fick jag följa med han och se hur han jobbade. Och han pratade jättemycket om det, hur mycket signaler spelar in. Han hade fört statistik otroligt noggrant. Och just att spela på publiken. Alltså att spelar man hemma i ett lag som AIK så fan, alltså kör upp några bollar, skaffa lite inkast. Det är sån enorm skillnad mot att hålla bollinnehav. Ja, det är häftigt. Man skulle kunna prata om sånt där.
Man kunde prata mycket om, men det är intressant det du säger. För jag vill ju påstå att Rickard Norling var kanske den första svenska fotbollstränaren som engagerade publiken på det sättet väldigt medvetet. Han var väldigt, väldigt medveten om Norra Stå och liksom få igång det och skaffa sig en relation med dem och alltihop det där. Och det låg i hans absoluta strategi. Mm. Jag vill påstå att han var en av de första.
Ja, absolut. Han var väldigt individanpassad också, med till exempel sån som Martin Mutumba hade noll uppgifter hemåt. Det var bara vad han ska göra, inte ett ord om han inte ska göra eller vad som kan hända om du missar en dragning, eller var bara liksom du, inte don't. Mm.
Ja. Jag måste bara säga, spännande, när du nämner Simeone, jag var ju och kollade på Espanyol Atletico Madrid nu, vad är det, en vecka sedan ungefär. Och det var så roligt att se, för han under hela fighten konstant så står han, alltså de har ju en sån här teknisk zon, och han bara liksom, bara för att markera, så står han alltså närmare planen än vad han får göra, bara för att göra det, känns det som, och bara för att, han är nästan på planen liksom och ger sina direktiv. Sen så är det typ 80:e minuten, först då kommer domaren och bara, hörru du, nu får du backa lite. Men likförbannat nästa situation du hann där ute igen och står och skriker. Mm. Det är så, alltså varje fight.
Men han har också jobbat med publiken.
Ja,
alltså,
ja,
sjukt mycket.
Alltid den här.
Man
alltid
får med. Alltså det, jag har ju så nära att ta exempel med Liverpool. Men det är ganska nära i tiden nu. Liverpool vann mot Dortmund nu då. Mm. I sista minuten. Alltså, när hans två första matcher så gick han ut och kritiserade publiken att de gick hem. Mm. För att... ja, det går inte att ta sig från här, för det vet du kanske, Bosse. Men att då gjorde de sen i den tredje hemmamatchen mål mot West Bromwich i 96:e Origi. Och då stannar ju alla kvar. Och då jublar ju han och körde vågen för The Cup. Och det är 2-2 visst, men det var någonting större än så. Och jag menar ju att det de gjorde där är nästan det som skördar frukt nu när de gör mål mot Dortmund och alla stannar kvar. Och de tror på det liksom.
Bara ett ytterligare exempel på det här med lite enkel psykologi och antar hur mycket det betyder. Jag jobbade ihop ett par år med Jesper Blomqvist, som jag umgås med och pratar med. Ja, precis. Och den klara frågan till Jesper var ju alltid så här, vad var det med Ferguson? Vad var det för någonting som så att säga, han kunde bättre än alla andra och alltihop det där? Och inte det där långa svaret, utan det är ganska kort. Och då menar han på att det han som spelare upplevde var det Ferguson skilde sig mot det han. Och det hade han ändå haft sagt i Milan och liksom haft ändå ganska hygglig. Han menar på att det var att alltid göra klart för Jesper att han var bättre än sin motståndare. Mm. Det var liksom, det var det han kom ihåg av Ferguson. Alltså hela den där långa ledargärningen. Och han var ändå där ganska länge, Jesper. Det var att inför varje match så var det liksom klart. Glöm inte att du är bättre än han du ska spela mot. Du kommer lura han varje gång. Du kommer springa förbi han varje gång. Alltså den typen av... Och det är ju ganska enkelt psykologi. Att bära med sig in på en fotbollsplan.
Ja. Så hade ju Martin Mutumba till exempel.
Ja. Och det...
Ganska begränsad. Men trodde att han var bäst.
Ja.
Idrottspsykologi kan man prata om ett avsnitt för sig nästa
år.
Jäkla, det är intressant. Vi har fått en fråga ifrån en kille som heter Ola, som vill fråga dig lite om fotbollens hemligheter.
Mm.
Ja. Är du inne på vem det kan vara?
Ja, mycket väl.
Ja. Vad är fotbollens hemlighet?
Ja, vi skojar mycket om det där. Alltså det är ju så att vi sitter ju i Premier League-studion och
känner... Vem är det som har frågat, bara till lyssnarna?
Det är Ola Wenström naturligtvis, självklart. Ibland har ju de där hemligheterna inte varit av den där dimensionen riktigt som jag tycker. Ola har ju liksom garvat ibland lite åt det där. Men man försöker ju liksom där med ritbordet och med lite analyser försöka bjuda på någonting som inte alla funderar på och sådär, men han har väl låst in de där hemligheterna nu, tror jag, i något bankvalv någonstans. Det blir svårare och svårare nu att plocka fram dem i alla fall. Men fotbollens hemligheter, de är intressanta på många, de finns ju där. Sen kanske inte alla är lika intresserade av det som jag i grunden. Jag har ju ägnat mitt liv alltså åt, jag har ju fått lära mig väldigt mycket nu under framförallt de sista 10 åren skulle jag vilja säga. Hur mycket större fotbollen är än den där rektangeln som jag har ägnat livet åt. Jag har ju liksom ägnat mitt intresse och försökt att förkovra med det. Visserligen i ledarskapet men framförallt alltså det här 11 mot 11 som är på plan. Och har fått tag i det nu, inte minst då med umgänget med Erik Niva och annat, fått lära mig hur stor fotbollen är förutom den där 11 mot 11. Mm. Och det har berikat mig och sådär. Men jag är fortfarande väldigt upptagen av att ta fram luppen och försöka hitta ytterligare lite hemligheter.
Ja.
Hoppas att jag kan bjuda på några till.
Ja, men du har ju en ganska härlig resa som inte så många har. Att du har ju varit nästan från division 8. Upp till Allsvenskan.
Så är det.
Jag började så du har ju den här ögat för sådana som mig och Christian. Alltså att det är passion för fotbollen. Mm. Som kanske inte så många har.
Nej, men jag tycker det är fotbollen. Jag semestrade i mitt gamla Kalamata som ligger i Grekland så ofta jag kan. Och där följer jag det lokala laget som spelar i Division 4 i Grekland. Och det är inte så upphetsande kanske. Men jag tycker det är oerhört fascinerande. Och det är ju så att, och det vet ju ni också, att det skiljer ingenting i engagemang och alltihop det där att spela i Division 7 eller 8 än vad det gör i Champions League. Det är ju det att de är lite bättre.
Med betoning på lite.
Ja, men exakt. Ja, men det är
ändå något som, det kan man nästan dra som en röd tråd tillbaka till det vi pratade om tidigare, med kärleken. Alltså vilket potential det finns. Det finns så jäkla många som spelar fotboll. Fan, låt oss enas istället.
Ja,
det är ganska häftigt.
Och ja, men det är samma känslor vi har ju. Det, alltså, det är inte så att Drogba, eller jag, nu varför jag tog honom som exempel vet jag inte, men alltså det är ingen skillnad på hans känsloliv än på ert känsloliv. Det är ju detsamma. Det är ju liksom samma skala. Och är jag på en fotbollsplan oavsett nivåer, det är klart att jag har min passion, så är det klart att jag engagerar där och blir förbaskad och blir ledsen och blir glad och ja, hela. Så där är ingen skillnad. Ibland kan jag till och med fundera på just det här man pratar om extrema vinnarskallar och sånt där. Jag vill nog påstå att jag har mött extrema vinnarskallar även på de här nivåerna. Mm. Men sen handlar det ju liksom då om kunnandet och alltihop det där. Och du ska vara ganska målmedveten för att ta dig liksom upp i den där ganska... Jag menar, 4 miljarder människor, det är ganska många som spelar fotboll från början och slår på en boll, så att det är klart att pyramiden upp då till Champions League, så är det klart att det,
så är det.
Det hinner sorteras ut lite på vägen.
Jag bara så, jag spelar juniorallsvenskan en säsong för AIK, men jag ångrar den tiden alltså att
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Jag la inte ner det jobbet helt enkelt.
Det är en viktig faktor.
Ja, exakt. Och sen så vart det A-lagsfotboll och då vart det Bollstanäs division 3 då.
Och sen vilka spelade du med i AIK? Magnus Eriksson?
Nej, vi gick i samma klass då i plugget, jag och Mange gjorde vi. Men han lämnade AIK till Väsby, vart utlånad. Det var precis då när de gjorde det här samarbetet.
Var någon annan? Viktor Lundberg?
Viktor Lundberg lämnade också, men han gick ju klassen under mig. Vi hade ett jävla bra, vi vann ju skol-SM där.
De är ju i Danmark båda två.
Ja, exakt. Viktor Erlanders och Mange i Bröndby. Men i alla fall, ja, men Daniel Sundgren lirar jag med. Och Niklas Maripo var väl de vassaste egentligen. Och då är det väl Sundgren som har gått längst just nu. Jo, det var de. Men vad tänkte jag säga? Ja, men det var att jag inte
på olika talanger, ja. Det är dit du vill komma. Ja. Så du kan ju ha kanske haft samma tekniska förutsättningar, kanske till och med bättre speluppfattning och allt det här vi pratar om. Men talangen att hålla på och driva det här liksom varje dag, vecka ut, månader och liksom allt det här och orka ta steg för steg. Det är ju många som faller liksom i den.
Som lägger annat till sidan.
Som lägger helt andra saker.
Ludvig Augustinsson, Patrik Carlgren, det är sådana alltså, som har lagt alkohol och vänner.
Och... Ja. Det är en talang i sig.
Ja, verkligen. Jag kommer ihåg, alltså, det var med började närma sig studenten. Liksom. Då var det bara Partaj som var på schemat. Och då...
Och det går inte.
Men jag kan säga, det ångrar man lite, men jag är nöjd idag ändå.
Ja.
Så är det.
Och vilket jävla Partaj det var.
Ja, jävla vilket Partaj det var.
Man får inte glömma bort det.
Nej, nej.
Men det var i alla fall en fråga från Ola Wenström såklart om hemligheterna. Jag ska hälsa så mycket till en av de varmaste människorna han någonsin har träffat, Ola Wenström.
Det var roligt att höra. Mycket roligt att höra. Det värmer.
Ni har en bra relation.
Mycket bra relation. Jag gillar Ola på många sätt. Det är också en väldigt varm kille och som har hjärta på rätta stället och sköter om sin familj. Och det vi har varit inne på, det är mycket värme och kärlek kring Ola Wenström. Sen är han väldigt professionell, alltså en oerhört duktig programledare. Och det gillar jag också när man är professionell. Sen tycker jag han har tagit lite nya steg i livet nu då med och flyttat lite verksamhet.
En egen tv-kanal.
Ja, hur fascinerande är det? Ja. Wenströms television. Nej, så att det är en härlig kille som är en väldigt intressant ålder. Jag vill nog påstå att den här 50-årsåldern, den är fin.
Mm. Och väldigt tillmötesgående. Vi gillar Ola också.
Ja, det är
absolut. Han är... Ja,
vi har ett bra gäng och vi har satt överhuvudtaget tycker jag. Vi representerar lite olika ingångsvinklar till fotbollen. Och så att,
när vi hade Ola Wenström, då satt vi nog på din plats. Vi fick sitta i studion.
Ja, trevligt.
Satt vi där.
Fast den var bekväm.
Ja. Och på glasgolvet där fick man ju inte gå.
Nej.
Det är en som har gått där. Ja. Vet du vem det är?
Nej, det är väl Ola.
Peter Forsberg.
Ja.
För att han var så pass stor att de inte ville säga till.
Nej, han fick på det.
Och det gillade
jag. Ja, det tycker jag.
För Peter Forsberg håller jag ungefär som min sambo. Det är fantastiskt.
Ja, håller med.
Fråga, hur ser din research ut har vi fått en fråga. Det är bara, hur läser du på? Ja, eller gör du det överhuvudtaget?
Förlåt?
Du gör det
överhuvudtaget? Ja, jag ägnar mycket tid. Alltså det är helt... så sätter man sig i en tv-studio rakt ut så är det ju liksom lite... Du har inte så mycket utrymme för att schabbla där. Utan du måste veta vad du snackar om. Annars så... Jag har ju varit nu i Viasat-studion sedan 2004. Så det är ju ett tag sedan. Och jag tror att en av bitarna jag har lyckats med det är att se till att jag är påläst. Det tar en hel del tid, men det tar inte alls så lång tid som att vara fotbollstränare där man måste köra 24 timmar dygnet om man ska klara. Så att det är lite mindre tid, men det krävs väldigt mycket idag för att där är ju skillnaden så enorm mot tidigare. Det är att alla som följer, jag menar, jag kan tänka mig att ni kan allt om era dag. Det finns inte någonting som går förbi och det där kräver ju ni av mig också. Mm. Att kom inte och säga att han har 42 i skolan, han har 43. Va? Det
kanske kan vara bra att göra som en sån här sak. Alltså att du är ute bland folk och lyssnar lite och hör vad fansen säger. Förstår du vad jag menar?
Absolut, men det försöker jag. Jag vill verkligen det. Och jag tycker det tillhör på något sätt. Det går inte att sitta och muppa bara på studion eller hemma i huset i Mariefred och lyssna på hackspettarna. Utan du måste vara ute och jag är väldigt mycket ute, inte minst med mitt Vidira initiativ där. Jag träffar väldigt mycket folk ute och det är ruggigt nyttigt. För det måste jag ta in. Jag kan inte säga, jag är inte sådär jätteflitig på att vara inne på de olika forumen, för jag tycker det är för mycket av de svarta bitarna där. Men jag försöker ändå hänga med på de officiella hemsidorna. The Guardian är en sån där som jag, den måste man hänga med på varje dag. Mm. Och sen är det klart att våra egna sporttidningar då, framförallt på webben, följer väldigt mycket. Så att det gäller att vara uppdaterad, det funkar inte annars.
Men har du valt aktiv, för du har inte Twitter?
Jo, jag har Twitterkonto. Av flera skäl har jag det egentligen.
Men du är inte så aktiv på sociala medier, va?
Ja, på Twitter
är det. Ola Wenström pratade om.
Ja, men...
Det kanske är nytt då?
Nej, jag så Twitter har jag kört ett tag nu då, och är väl, ja, det beror på vad man menar med aktiv. Jag ger mig väl inte in i de här riktiga samtalen och annat, men jag trycker ut lite synpunkter där.
För det jag tänkte fråga var, om du aktivt liksom väljer att inte ge dig in i de här svarta rubrikerna eller svarta åsikterna.
Ja, det väljer jag. Ja. Jag har ingen lust. För som sagt, det ger mig ingenting, och jag har full respekt för att man har olika åsikter om fotboll. Mm. Det är bara det att ofta så vill jag få säga, andra sidan har inte samma uppfattning, utan de tror att jag tycker att jag sitter med facit i fotboll. Ja. Och det tycker jag är väldigt tråkigt. Och jag har coachat ungefär 1000 seniormatcher, var det någon som hjälpte mig att räkna ut. Och att ibland höra då, vad har du för rätt att tycka i fotboll? Det känns ju lite konstigt. Men att jag håller mig från det där. Jag har ingen egentligen någon glädje av det.
Ja, du har ju ett par sekel i fotboll. Du har ju ett liv i fotbollens tjänst, kan man ju säga. Ja, 66 sa du att du ville slå in i Djurgården, eller vad det var.
Vad sa du?
66 ville du slå in i Djurgården, eller vad det
var.
Ja,
så jag...
66 är ju Stefan Renfödd. Bara, ja, som ett exempel.
Nej, jag satt på fotbollsstadion 1958 och såg VM-finalen. När brassarna var här och vann sitt första VM-guld. Då kände jag var 12 år, att här ska jag spela en gång. Det var liksom, det kände jag, det kan jag komma ihåg. Och sen dess har jag ju liksom fotbollen. Jag är ju född i en fotbollsfamilj. Farsan vann ju SM med Djurgården 1955. Så att jag har ju liksom...
Ingvar Pettersson.
Ingvar Mysen Pettersson.
Man kan.
Ja, det är roligt. Ja, det är jätteroligt att höra. Ja. Han spelade 120 matcher för Djurgården och tog SM 55. Så att jag är ju liksom född in i fotbollen. Men jag kommer ihåg just den här matchen. Jag såg ju honom spela också en del, men jag kommer ihåg just VM 58. Mm. Satt bakom det målet där Nisse Lidholm gjorde 1-0 på Södra Lättan, som det heter då. Ja, det heter det hårt. Nej, nu är det nedlagt. Så att där tog det lite fjutt. Men sen har jag följt fotbollen.
Det är ofta så. Alltså, det är väl något avgörande minne liksom, som avgör om man faller för någonting eller inte. Det är oftast det. Och det var ju en av de första fotbollsmatcherna som jag såg på tv. Det var ju United Bayern München Champions League-finalen. Och då kan man ju tänka mig,
alltså, vilket lag
man börjar hålla på efter det. Så. Och sen så är man ju fast liksom.
Så. Ibland så är det, man tänker på lite där, man ibland kan uttala sig lite positivt om något lag, i det här fallet Barcelona. Jag tycker väldigt mycket om det jag sett att spela och sådär, och så reagerar alla som håller på Real Madrid och liksom där. Alltså, jag är ju uppväxt i den perioden när Real Madrid tog 5 raka Europacup-finaler med Di Stefano och Gent, och att det var mina idoler när jag höll på liksom på det sättet. Så att, lite av de där missuppfattningarna tycker jag ibland kan kännas lite felaktiga. Samtidigt som sagt har jag väldigt stor respekt på att vi tycker väldigt olika om fotboll och olika lag och spelstilar och coachningar och allt.
Men om man har ett lag som man verkligen brinner för, som Erik Niva, Tottenham, är det inte bättre då att gå ut med det som Erik Niva har gjort?
Ja, jag tror det.
Ja. Visst är det?
Ja, det tror jag.
För jag vet jättemånga på Kanal Plus-tiden, för jag jobbade då med Lasse Granqvist. Mm. Och där vet jag alltså att det finns folk som brinner för lag. Som ingen vet. Liksom. Nej. Och det tänker inte jag säga här. Nej. Det får de göra. Men jag tror att det är bättre. Alltså.
Ibland kan jag känna lite det här, lite avund emot er som så att säga har en klubb så långt in i kroppen. Så att ni liksom, ja, jag kikade på det. Alltså det kan jag känna lite, men Men jag har inte det. Jag har inte dem. Jag har ju haft klubbar, massor med klubbar som mina arbetsgivare. Och det är klart att då blir jag väldigt engagerad i AIK, Djurgården, eller Vasalund, eller Tromsö, eller i Grekland där jag varit. Det är självklart. Mm. Men det är inte så att de känslorna som jag tror ni har för respektive lag. Och då kan det ibland bli lite där att man blir uppfattad som en väldigt negativ Liverpool-människa. Bara för man tycker att någon,
när mina känslor är som heter att de precis
har förlorat. Vad heter vänsterbacken där som Roy Hodgson värvade en gång?
Paul Konchesky.
Hur kan en sån spelare hamna i Liverpool? Och det måste jag få säga.
Ja, absolut. Ja. Men det, ibland önskar ju vi också, som i torsdags efter en släng av 3 hjärtattacker någonting, att man inte hade ett lag.
Ja.
Det gör man ju ofta.
Ja,
även när man, alltså sociala fall, när man kanske har en parmiddag med sambon och lite vänner. Och så har Liverpool precis förlorat. Då uppfattas man ju som djupt osympatisk.
Ja.
Och det vill man inte göra. Men det finns där, latent. Alltså det finns i ryggen. Att,
nej, men det är en passion alltså, som jag har stor respekt för. Absolut. Absolut. Men den har jag inte för något sånt här. Kalmar AIK är...
IK-viljan
i Mariefred.
Apropå Kalmar AIK, jag ska bara nämna Patrik Fromell har spelat i Kalmar AIK. En vän till podden. Och fyllde år i lördag.
Just.
Ska säga grattis då.
Grattis.
Hade även namnsdag samma dag. Patrik.
Stark.
Grattis. Så ja. Ingen favoritlag, men favoritspelare. Vi har fått en fråga om du gillar Steven Gerrard. För att de tycker att jag skiner igenom.
Ja, Steven Gerrard är absolut en spelare som jag håller väldigt, väldigt högt. Men det gör jag med Paul Scholes också. Jag kanske Paul Scholes, om du skulle tvinga mig att välja på de två, så skulle jag nog välja Paul Scholes.
Så ja.
Frank Lampard, Lampard är en annan spelare som jag tycker är liksom John Terry. Alltså, och så vidare och så vidare. Går jag tillbaks i historien, jag nämnde förr, jag var på Anfield första gången 1971 och så Kevin Keegan som var en favorit alltså i den positionen. Man får ju alltid fråga när Messi och Ronaldo, jag menar att Messi är världens bästa fotbollsspelare i mitt sätt att se fotboll. Ronaldo är världens bästa avslutare, det finns ingen som kan avsluta bättre än Ronaldo. Men ser du totalt sett när det gäller spel och speluppfattning och så tycker jag fortfarande Messi.
Ja.
Om jag sen ska jämföra Messi med Johan Cruyff eller med Maradona, med Pelé som jag fick uppleva, inte minst på den där VM-finalen, han gjorde 2 mål som 17-åring. Så det är klart att det där är en omöjlig jämförelse. Franz Beckenbauer var också en fantastisk fotbollsspelare på sin tid och så vidare. Så det är väldigt svårt att peka ut det där.
Du har ingen specifik spelare så där du...
Man får säga under den här säsongen då, alltså är det någon som du har fallit för alltså under den här gångna Premier League-säsongen? Någon som du kanske inte hade så bra koll på innan? Det brukar ju oftast vara så.
Ja, alltså den som jag har klickat lite för mer och mer, och det är ju den här Danny Drinkwater i Leicester som jag tycker är en fantastisk mittfältare som man kan fundera lite exakt. Då med ditt United-hjärta hur man kan missa en sån, men Pogba är också en sån här som, så att de finns där, och De Bruyne för Mourinho och Chelsea alltså,
och Mahrez i Leicester
också. Mahrez. Så att det finns alltså de jag tycker Harry Kane har ju varit en alltså väldigt speciellt att se då en kille som gjorde en sån fantastisk säsong förra året, gick i lite måltorka, alla började ifrågasätta, var det liksom en säsong för den här killen med sin bakgrund då. Han satt på bänken i Leicester för inte så länge sedan. Jag gillar ju den här nya mittfältaren i Tottenham som jag tycker är en talang och så vidare. Överhuvudtaget så
han får nästan passa sig däremot, måste jag bara säga. Att inte han
flyger iväg.
För han har en aura av att kunna vara lite oödmjuk, liksom, tycker jag.
Ja.
Det känns lite så här, någon måste verkligen hålla ner honom. Lite som Rodgers gjorde med Sterling, att han bänkade honom lite grann för att han inte skulle...
Så flög han iväg ändå.
Ja, det gjorde han.
Nej, men där har du ju lite också där vi pratade om lite hur man utvecklar en talang och når hela vägen och sånt där. Alltså har du inte rätt karaktär, utan du tycker då att det här livet runt om är mycket intressantare under de här 10 åren som du har på dig kanske. Mm. Så att,
det är bara att kolla Depay. Depay i United.
Ja.
Mm. Också ett exempel på. Får vi se om han får ordning på grejerna. Men
däremot tror jag, jag vet inte vad ni säger, men jag tror att England kan få ihop ett ganska intressant lag till EM. Ska vi, jag tycker de har fått en rätt hygglig grupp där också med Ryssland, Wales och Slovakien är, tror jag. Men, så att jag tror med Roy Hodgsons erfarenhet och alltihop det där nu och med en skön mix av lite unga, talangfulla.
Du nämnde, lite, ja,
kan bli väldigt intressant att titta på.
Verkligen. Jag såg ett klipp där, jag vet inte om det är från igår till och med.
Klart.
Nej. Där du ja, gick igenom anfallarna som de har att välja på där. Och då nämnde ju du Trevaruni,
Vardy
Kane och Andy Carroll. Och just det här när du nämner då, då utifrån en tränares synvinkel, alltså just Carroll, att han är med i att han har en styrka som ingen annan har. Alltså, sen så har man ju även Sturridge, vad hade man mer, Welbeck. Det är kopiöst med alltså, talang faktiskt framåt som vi inte haft på jag vet inte hur länge. Liksom.
Nej, men jag tror så en sån här spelare som Carroll, det är en 10 minuters spelare. Alltså, han kommer inte få mer speltid, han kommer få en 10 minuter där och en 10 minuter där. Alltså, beroende på behovet av att ha en specifik egenskap. Sen vet inte jag alls vad det är för kille. Det finns ju lite frågetecken kring hans karaktär och vad han har gjort fram och tillbaka. Så det kan straffa ut honom, det vet inte jag. Och att Sturridge är ett alternativ där. Men det är klart att många funderar liksom kring Wayne Rooney och hans vara eller icke vara där. För mig är han liksom helt given och jag tror att den här skadeperioden han har haft nu kan till och med vara en plusfaktor i sammanhanget. Kommer ganska fräsch till EM och är spelsugen. Jag tyckte till och med att han hade deffat lite och gått ner lite i vikt.
Han såg ju
eller hur? Ut
nu.
Håller du med om det?
Ja, ja, slankare liksom.
Ja, då så.
Så är det.
Och sen vet han vad det handlar om på den nivån. Liksom.
Exakt. Får inte glömma bort det.
Verkligen inte. Nej. Och Andy Carroll är ju han är ju olik, som du säger. Han är olik de andra.
Mm.
Och det kan vara bra att ha en sån, även fast kanske kvalitet inte är lika bra som de andra, så är det ändå likförbannat en olik spelare som kan förändra.
Jag vet att du ska jaga någon kvittering sista delen, eller kanske till och med måste vinna. Va? Så att då förändras spelstil och in med Carroll och lyfta in bollar i straffområdet, då matchar ju alla lag och kan ställa till det. Så att på det sättet kan jag tänka mig att Roy Hodgson
tänker. Senaste EM:et såg vi det, om inte annat, mot Sverige.
Exakt. Ja.
Då satt jag precis bakom mål när Gerard slog en fantastisk cross till Carroll. Då var det svårt att vara besviken i Sverige, tror jag. Jävlar vad högt han kom där, över Melberg. Han var stark. Sista frågan, vi har fått en fråga om vad använder du för hårvax?
Ja, det är såna här sköna frågor eller sköna reaktioner så här, när man har liksom jobbat i sju timmar direktsändning, så är det någon som säger ja, det var en jävla ful slips du hade idag, eller ja, vad har du i håret? Det är lite otacksamt. Nej, det vet jag inte, jag har ingen aning. Jag har någonting där som finns i skåpet, men vad det heter och vad det är och allt det vet jag inte.
Spelar inte så stor alltså, roll.
Eller hur?
Nej.
Vi hade uppe det med Ola Wenström. Då sa Ola att när ni är klara, då glider Bosse iväg lite. Det är ingen som vet riktigt vad.
Nej, exakt. Det är någon hemkört.
Egentillverkare.
Ja, förmodligen. Nej, jag har noll koll egentligen på. Men jag mixar ihop lite på det. Ja. Man måste ju ha någonting.
Någonting måste man ha.
Annars så ser jag ut som en gammal. Ja, det kommer inte ni ihåg. Min fru brukar säga att när jag inte liksom fräschar till mig så ser jag ut som vad hette han nu då? Skå Jonsson. Nej, det var en vigga med det. Det var en trollgubbe.
Det är på Rimbo Lundblads.
Ja, Rimbo, ja. Ja, den goa gubben.
Ja, du har ett par namn i huvudet. Jag har blivit ett par spelare genom åren.
Ja.
Det var sköna smeknamn förut. Det var mycket ortsnamn och
ja.
Så har jag på lite släkten. Jag är från Dalarna. Falun, där är det mycket gamla namn, Gagnef och Gruks på Expressen till exempel.
Svendala Dahlqvist, ja. Ja, så var det nog. Jag vet inte om det var sportjournalister som hade en annan vinkel på saker och ting då, att Knista och allt det här kom till.
Men du har alltid varit Bosse, eller? Det har inte varit någon.
Nej, det har inte Kalmar varit Kalmarbosse. Jag var väl, hade väl liksom då så många farsans artistnamn, det var ju Mysing, han kallades för Ingvar Mysing Pettersson. Okay. Så att de djurgårdare, som du säger Mysing Pettersson, så tror jag djurgårdare minns med det än Ingvar som var hans förnamn. Ja. Så att det var väl lite Lillmysing ett tag där. Men...
Mm. Knivsta Sandberg var också djurgårdare.
Också djurgårdare, ja.
Sigge Parling.
Sigge Parling också.
Att det finns.
Nej, det är inte, helt otroligt.
Men inte
jag.
Men
det är roligt att höra. Nej, det är fantastiskt att höra.
Ja. Ja. Fast det är både bra och dåligt.
Ja, Sigge Parling spelade ändå i VM för Sverige 58 där. Och ja. Vem sa du mer? Knista var ju en landslagsman, gjorde 52 landskamper. Var den, tror jag den enda, kan finnas någon till, men är den enda som har spelat i högsta serien både i bandy och hockey och fotboll.
Och Rimbo Lundblad i AIK.
Och Rimbo Lundblad höll på att bli proffs i Brasilien. Han var över där. Jag tror inte han fick något kontrakt, men han var över där. Lintoppen från Sverige. Han var ju helt vithårig, Rimbo Lundblad.
Han var i AIK, va?
Ja, i AIK. Jag spelade många år i AIK.
Rimbo. Har du spelat Rimbo-kuppen? Klass.
Det har jag ju.
Klass. Ja. Rimbo Norrtälje. Är det någon? Mackan Karlsson, är han därifrån?
Alltså mittbacken är från Mackan i någon spelare i Norrtälje.
Ja, BP Djurgården mittbacken.
Ja. Elin Flygborgs man för.
Ja, trevligt.
Fast svåra referenser kanske.
Andres Tolefsson, vet du vem det är?
Nej.
Gammal AIK junior som ledde Division 4 fotboll för några år sedan. Och sen gick till Norrtälje, gjorde succé bland annat mot oss, gjorde typ, han vann ju han gjorde mest mål av alla liksom. Så vart han värvat till Falkenberg. Med Henke där som tränare.
Är han också från Norrtälje?
Ja, så pajade han ljumskan igen typ sjunde gången. Så nu ligger han i fyran eller femman eller vad. Ja. Bara en sån här.
Ja. Bara en sån.
Ja, bara en sån.
Men det finns en serie för dem också.
Det gör det.
Det, gör det.
Det måste finnas det. Mm.
Men Mackan Karlsson är det enda jag kan komma på. Jag försökte komma på en Rimbo Norrtälje om det fanns någon.
Ja,
varför jag snöar in på det?
Marcus...
Robert Döme i hockey. Ja. Slovak typ. Spelar i Pittsburgh.
Är det från Norrtälje
eller? Ja, tränar i Norrtälje.
Ah, okay.
Ja, jag hade ju en mittback från Gimo. Det är inte riktigt Norrtälje, men det är ändå åt det hållet. Åke Andersson nu.
Mm. Ja.
Bonden från Gimo. En bra mittback.
Det är också Gimo. Mm.
Bagan. Bagan Rosengren. Det är Kalmar.
Det är Kalmar.
Det är Kalmar.
Bagan.
Och du är född precis vid Fredrikskans.
Ja, faktiskt. Hört. Ja, men så är det. På Lagmansgatan som det heter i Kalmar, 100 meter från entrén till Fredrikskans, som var båda Kalmarlagens hemmaarena då. Nu är ju Guldfågeln, ligger ju lite i den andra delen av stan.
Just det. Fredrikskans var rätt häftigt att åka till.
Mm.
Jag åkte på allting förut AIK. Och då var det en match där Christer Nordin sköt bollen ner i vattnet till och med.
Det kan jag tänka mig med lite medvind där.
Ja. Du,
i riktning Öland.
Vi instämmer med Ola Wenström. Otroligt varm, härlig människa är du, Bosse. Tack för att du tog dig tid.
Tack själva. Mycket trevligt.
Det är klart. Ja, Christian.
Yes. Tackar Bosse Pettersson för att han ville vara med i våran podcast.
Ja.
Otroligt trevligt att träffa honom och höra hans tankar.
Jäkligt kul var det. Och jag hoppas att det hördes jättebra. Det var lite fläktigt och så i bakgrunden.
Det var ju det. Men jag tror att det kommer bli rätt vasst ändå.
Det gick för sig.
Absolut.
Sen borrades det lite där.
Ja, hackspetten var med och kände.
Hackspetten. Ja, jävligt kul faktiskt. Sjukt härlig ju, Bosse.
Ja, alltså energin som man fick efteråt, efter att ha fått prata med honom, var ju enorm. Alltså man var så glad över att... finnas till bara och liksom leva och älska fotboll. Och,
ja, en livsnjutare.
Helt klart.
Och det blir ju lite så här, nu har vi ändå träffat en hel radda med kända profiler. Liksom.
Mm, mm.
Och alla har ju sin legacy och sina olika personligheter. Och några går ju genom rutan genuint. Några är ju en person live i rutan och en person lite utanför. Bosse kan man ju verkligen säga är genuin.
Mm, han är ju, alltså så den bilden som man hade av han innan, den har varit bekräftad och även ännu mer liksom. Ja. Han är verkligen genuin, härlig, varm och lätt att prata med. Och han är ju jävligt kunnig alltså.
Ja, verkligen.
Det blev ju lite så här round jerk att vi satt och verkligen vi mös ju. Alltså, vi var ju oerhört fina med honom.
Det var vi ju.
Vi kunde kanske ha grillat honom lite. Mm. Men han läser ju inte svarta rubriker sådär som man säger.
Nej.
Och han var ju också så här varm mot oss. Mm. Så det blev ju väldigt
verkligen varmt. Och jag tyckte det ska få vara så också. Någonstans.
Det får det vara. Ja. Det ljusa avsnittet.
Det ljusa avsnittet.
Verkligen. Det är namnet på avsnittet.
Det tycker jag. Eller det varma avsnittet.
Ja, det varma kanske. Mm. Nu sitter vi i
en skrubb.
En skrubb. Där det låter lite burkigt. Månne. Men det är ju så här det är. Det är det som är passionen.
Det är podden.
Det är kärlek.
Vi gör vad fan vi vill.
Ja, exakt. Nej, men det är ju verkligen av ren kärlek. Som också Bosse sa till oss off air. Att han var mycket nöjd med själva strukturen.
Mm.
Verkligen kärlek rakt igen. Men vill ni inte att det ska vara tokburket? Och kanske inte fläktar rakt in i högtalarna. Då kan man ju lyssna på Acast. Det kan bidra man till att vi kanske kan vässa till
sånt. Exakt. Och just det här, vi drar det här med Acast igen då. Det är ju att laddar man ner ett avsnitt från Fotbollspodden kostnadsfritt, som det faktiskt är, så bidrar man med en slant till oss. Och med de slantarna så kan ju vi sen i sin tur liksom, ja men, vet jag, köpa utrustning eller ja men, lite så. För att göra det bättre. Så är det.
Ja, verkligen. Och det är ju, ja, det är ju ren lathet att man inte gör det.
Ja.
Jag har också varit så. Att jag inte riktigt har laddat ner Eka.
Exakt.
Under liksom avsnitt 65. Typ. Men nu tycker jag verkligen, vad fan. Nu kan jag bara gå in och göra.
För jag tycker också, jag trodde i början att det var att huvudsaken att jag lyssnade via Acast.
Ja.
Men så är det ju inte, som jag har förstått det. Utan man behöver ladda ner. Och eftersom det är gratis, då är det bara att göra det. Och gör det på wifi så tar ju inte det någonting utav ert internet heller. Nej. Om man nu tänker i de banorna.
Exakt.
Så man kan, alltså, det finns egentligen ingen anledning till att inte
hjälpa oss. Det är de banorna som jag har tänkt tidigare med andra podcaster. Ja. Att jag har laddat ner för att då kan man ha det på flyg eller
vad fan. Exakt. Ja. Så är det.
Så gör det. Gå in på Acast. En kostnadsfri som sagt. Mm. Gratis app. Som ständigt blir bättre. Jäkligt bra. Och det finns ju hur många poddar som helst.
Ja, verkligen.
Där. Jag pratade med Acast faktiskt i veckan nu. Och då sa de att ja, vi har uppemot 1000 poddar nu. Men vi minns vilka som var först. Och sen en liten smiley fick jag i mejlet. Vi var ju faktiskt först.
Ja.
Första fotbollspodd.
Det är starkt.
Ja, det är häftigt faktiskt.
Ja.
Laglådan, den här utanför boxen. Som introducerades i förra avsnittet. Den vilar idag. För ja, vi har haft Bosse. Och det är bara du och jag här.
Ja. Vi får ju liksom inte, skulle du och jag köra laglådan, då blir det lite, vi har lite samma snack där. Ja. Jag har ju inte då David Kallemo som kan det här verkligen utanför boxen.
Ja, utanför ja, fotbollen. Och även Patrik Schimans ja, sydvassa expert.
Exakt. Så är det ju. Och det känns som att när vi ska köra det, då behöver vi vara liksom fulltaliga för att bränna exakt på det. I alla fall tre behöver vi vara.
Men det är vi, förhoppningsvis framöver.
Yes.
Redan från avsnitt 103. Då, är det då Billy Lansdowne kommer? Nej.
Ja, det ryktas ju om det. Jag har varit i kontakt med Billy. Och han kommer att dyka upp till Stockholm inom de kommande 2 veckorna.
Ja.
Och har sagt att han ska höra av sig med tid och plats.
Ja. Det blir ett redaktionsmöte i podden. Men det ska det väl inte bli kanske. Men vi har ju, det kan man väl säga, att vi har en jäkla massa gäster på G.
Så är det. Vi har
några som är klara, som bara ska planeras in.
Exakt. Och det, vi har ju lagt ner lite tid på det. Och i och med att vi har träffat en hel del tidigare så är det ju lätt att övertala andra. Att, eller man behöver egentligen inte ens övertala utan bara ställa frågan så är folk sugna. Och det är ett kvitto på att det börjar hända grejer med podden.
Precis. Och vi har också fått mail på drömgäster. Folk som har önskat gäster som vi också har fixat.
Kul.
Så det är bara mejla. Det är ett kvitto på att det går.
Exakt.
Er röst är ruggigt viktig. Så linus@fotbollspodden.net. Mejla där. Och det räcker med att ni skriver ett namn egentligen.
Ja.
Skriver ni sludgen så har vi sludgen.
Ja.
Om en vecka.
Det var kul och såg det. Alltså, det var en som hade skrivit till mig efter vi hade träffat Bosse.
Mm.
Och ville höra lite mer om det här sludgen-Bosse.
Ja.
Bråket. Det hade kunnat bli pressure.
Jag hade Bosse. Det i mig när vi satt där. Jag tänkte på det, men jag vet inte. För vi har fått en fråga om det också. Men,
den är lite känslig.
Det var så jävla varmt. Jag vill inte kyla ner.
Nej, sorry.
Men innan vi slutar nu.
Ja.
Så det inte blir jättelångt. Fem snabba.
Ja.
Det är ändå en punkt som jag tänker, den kan vi köra. För den kan du köra.
Jag kör den.
Du kör den.
På uppstuds bara.
På uppstuds.
Ja, okej.
Okay. Fem snabba.
Går man från fem uppåt och det är ingen rangordning.
Du var inte med sist, men du hörde
ju. Jag har ju lyssnat.
Du hörde
ju. Ja, det har jag hört. Absolut.
Och jag hade ju med, vad var det? Steven Avery från Making a Murder.
Just det, där
grejen. Vad med Ravelli-bröderna. Det behöver ju liksom inte vara fotboll. Vad du vill.
Mm.
På ungefär 90 sekunder.
Ja, jag kör. Plats 5, säger man så.
Ja, det gör man.
Utan inbördes. Antoine, eller Antoine Griezmann i alla fall. Oerhört talangfull fotbollsspelare. Visade det mot Barcelona, som vi nämnde på podden. Att han skulle kunna avgöra den fighten, vilket han gjorde. Kommer vara sylvass under sommarens EM, tror jag också. Passer för Griezmann.
Sen så har vi då på fjärde plats
uppstuds här Sverige, nu börjar ju vankas fotboll och då tänker jag att de här lägre divisionerna drar igång för mig även. Dock är jag inte spelare i skicken, men det är underbart den här tiden på året när alla serier i Sverige drar igång. Magiskt. Och sen så Husby
på plats.
Plats 3, Husby. Och då tänker jag då, jag tycker det är för dåligt. Vi i bossarna som mötte i Husby. Det var massa folk där och att man inte kan bete sig runt en fotbollsplan under en match. Det är skäms och kudde på liksom. Det är inte okej. Bu för Husby.
Plats 2.
Så vad fan har vi på plats 2? Måste tänka här. Jag hade ju den. Då säger jag bara så här. Samsung Galaxy S7 Edge är den bästa mobiltelefonen jag någonsin haft. Det slår iPhone med hästlängder. Har ni inte testat Samsung så gör det nu. Och på plats 1 så tänker jag. Jag tänker att nu börjar det närma sig fotbolls-EM med råge. Fått ett mejl här i veckan om att biljetterna snart är i våra händer. Och nu känner man att nu är det fan på riktigt liksom. Kul. Tack.
Fint.
Puppstuds.
Snabba, jag vet inte, det var inte så snabbt.
Ja, men var det då? 1:30 kanske. Nej, men alltså 130 sekunder, det är okej. Jag måste korta ner, jag måste öva på det. Jag är inte lika vass som du.
Ja, du måste öva.
Mm.
Du får ta åt det.
Ja, det är högt i tak. Så är det.
Men det var bra.
Ja.
Och du avslutade med, det var sommar.
Ja.
Det är EM, det var varmt. Det är precis som det här avsnittet är.
Verkligen, varmt.
Det är varmt, det är härligt. Har vi någon sommarlåt kanske? Så vi kan gå ut med.
Det har vi absolut. Även en fotbollinspirerad kanske.
Ja.
Som har från något mästerskap.
Ja. Vi går ut med det.
Ja, det gör vi. Vi hittar något i lådan.
Exakt. Lyssna på 103an också. Mm. Och hör av er. Så gör vi det tillsammans.
Yes.
Och önskar era favoritgäster.
Yes. Och vi gör vad fan vi vill på fotbollspodden.
Så är det.
Så är det. Men vi gör det tillsammans.
Exakt. Hej! Ute på Fredriksskarp satt jag på min morfars axla. Jag såg när de föll och de föll för att resa sig och springa. Om vinner rycker tag i en, sliter och slänger den mot asfalten. Kom ihåg Kalmar AIK. Kalmar. Stopp, lovora bortglömda kvarter. När de rödvita
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.